Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, du har precis börjat lyssna på det första avsnittet av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd. I det här avsnittet vågar vi utlova Göteborgs humor.
Bröta på.
Jaha,
ja.
Ska vi börja presentera oss här, Ina Lundström?
Det är väl superrimligt, Christian Wedel.
Ja, då är det ju så att jag heter Christian Wedel och jag är redaktör på Göteborgsposten och jag har skrivit om Göteborg och om Göteborgs historia och en del om Göteborgs humor i ungefär 30 år.
Ja, ungefär lika länge som jag har levt, plus 5 år,
så kan
har du gjort det. Men jag har inte slösat bort de åren minsann, för de åren har jag ägnat åt att marineras av Göteborg. På alla möjliga
vis. Det låter fantastiskt. Innebär det här att du är från Göteborg i grund och botten?
I grund och botten ifrån Göteborg, absolut. Bott här hela mitt liv utom några år när mina föräldrar tvingade mig att bo i Sydostasien. Mångas dröm, min förbannelse. Sen dess har jag inte lämnat den här stan faktiskt.
Ja, men det är imponerande.
Mm.
Ja, jag har bott i Göteborg sedan 5 års ålder, men jag har mina rötter här i alla fall. Så jag räknar mig som göteborgare. Vi ska ju försöka reda ut här, vi ska prata Göteborg ur alla möjliga tänkbara perspektiv här i den här podden.
Vi kommer inte få ont om perspektiv, det kan vi säga redan nu.
Det finns det gott om, och det fina är att det verkar som att vi har olika åsikter om i princip allting som man kan föreställa sig är göteborgskt. Mm. Vi är inte ens överens om vad som är göteborgskt.
Nej.
Det är det allra bästa. Och
blir det riktigt illa så kommer jag ju ändå hävda min födslorätt.
Ja, det kan du göra. Jag ligger illa till. På Wikipedia har det rapporterats att jag är från Lidingö, och det värsta är att jag har ingenting att invända mot detta.
Oh,
så ligger det till.
Okej, okay, ja.
Är det illa nog?
Transparens.
Ja, vi kör med den totala transparensen här. I alla händelser, temat för dagens samtal, det första, det är ju helt enkelt, vi går direkt på det hetaste vi kan tänka oss, på göteborgshumorn. Finns det någon göteborgshumor, och framförallt, när blev göteborgaren rolig, och hur nära kan vi komma ett svar på den här frågan? När?
Ja, det är ju oerhört spännande, för man börjar ju direkt med olika frågor. Alltså, du och jag vet ju detta såklart, även om vi är oense om mycket, så kan vi ju i alla fall konstatera att vi är rent objektivt sett roligare än resten av befolkningen. Men om det sitter någon där ute nu och tänker, nej, göteborgare är inte roliga, hur ska vi då kunna övertyga dem?
Ja, vi får vara roliga helt enkelt.
Ja.
Men det finns ju också något, jag tänkte mig att...
Har du ingen forskning?
Vi har ju något gemensamt, och det är att vi ibland är ute och träffar publik. Du är ståuppkomiker och träffar mycket publik.
Ja. Mm.
Jag är ute och berättar om Göteborgs historia, och jag är också musikant, så jag är ute mycket. Och då antar jag, Ina, att du har gjort samma observation som jag, nämligen att när man träffar publik så är den här gimmicken att vara göteborgare och rolig, den är ganska behändig.
Superbehändig.
Tänk bara örebroarna, de är gnälliga. Tänk på Stockholm, de är arroganta.
Ja. Alltså det första en stockholmare måste göra när den äntrar en scen, det är att skjuta ner sig själv. Man kan se det på Henrik Schyffert, det är ganska roligt. Ser man honom i privata sammanhang, då är han en ganska välklädd kille. Ser man när han filmar in en sån stå-upp-special, då har han liksom illasittande t-shirt från Dressman, några tarvliga jeans. Han skulle aldrig klä sig så civilt. Men är man stockholmare, då måste man liksom börja med att så här, helst en jutesäck. Om man ska gå hem ute i stugorna. Det behöver ju inte vi, tack och lov.
Vi behöver inte jutesäcka, vi kommer våra glada kavajer eller våra vanliga plagg. Men det är ju så att står man på en scen så inser man att det här med att vara göteborgare, att förväntas vara lite rolig, att kanske emellanåt om stämningen kräver det, dra en vits, det kan vara lite pruttturtigt. Och vi brukar säga att vi göteborgare, vi är småfeta och harmlösa som marsvin, men det är i alla fall bättre än att tvingas skjuta ner sig själv för att alla tror att man är arrogant.
Ja, men jag tycker det. Sen så liksom just på en scen så ser jag i princip bara fördelar med att folk både skrattar lite extra mycket åt en och se ner lite på ens intellektuella förmåga. Det har jag noll problem med. Däremot kan det vara jobbigt i andra sammanhang, tycker jag. Typ när man är någonstans uppe i Stockholm och man sitter och kanske är den enda göteborgaren i olika sammanhang. När folk är så här, jag har fått höra att jag pratar retro. Det känns ju tråkigt.
Det är fantastiskt. Förväntas du vara rolig när du sitter i de här stockholmska sällskapen?
Förväntas vara jätterolig, och det värsta är att jag lever upp till den förväntningen. Man blir liksom som en gråtande, steppande clown till slut som liksom tugga, fradga och bara spottar ut sig ordvitsar och jag säger, är det det här ni vill ha? Är det det här ni vill ha? Superdeppigt.
Och jag tror att du har detta gemensamt med göteborgare sedan minst 100 år tillbaka. Vi ska försöka ta oss tillbaka.
Just det.
Men det var så fint att du nämnde Henrik Schyffert, för det finns ju ett slags shanghajande av Göteborgs humor. Man skulle rent av kunna kalla det för en kulturell appropriering.
Absolut.
Stockholmarna har ju tagit över flera viktiga vitsdomäner, till exempel På spåret i Sveriges Television. Och jag tycker att det är alldeles uppenbart att den här Göteborgshumorn som de stockholmska komikerna skapar, den känns lite falsk. Man hör att den inte är göteborgsk.
Ja, för det är ju ändå, om man ser då på spåretdomarna som är nu, Christian Lok och Fredrik Lindström, så är ju de i allra högsta grad ur den chilling, ironiska traditionen, skratta åt olika subkulturer som liksom tog över efter någon slags total göteborgsk dominans i tv som jag växte upp med. Jag växte upp liksom när inte bara Göteborg var en blomstrande industristad som typ var rikast i Sverige, utan det var också det fanns bara två kanaler, men man kunde ändå växla fram och tillbaka. Kurt Olsson, Treutiger, Loket, det var liksom göteborgare på göteborgare på göteborgare. Sen så kommer de här coola kidsen som har lyssnat på lite fräck musik och liksom har den här distansen och lanserar Veiron i åttan. Och jag tror det är början på det här liksom. Sen så tog det ytterligare, men det jag säger är så här, Björn Hellberg och Oldsbergs ersättande, att de blev ersatta av Lok och Lindström, det grundlades med Veiron i åttan. Ja, det går snabbt nu du.
Är den här stockholmska ironin, är den svår att förena med den här göteborgska vitsvärmen?
Nej, men den är helt omöjlig. För att då, till exempel, så var det i på spåret förra säsongen eller någonting, så var en ledtråd, landet skådar flygande honungsproducenter. Och då är ju svaret Serbien, CRB igen. Jag tycker det är roligt. Jag skrattade mycket högre än vad Lindström och Lok gjorde. De skrattade lite med ena mungipan, men ville inte riktigt visa att de tyckte det var kul, för att det var liksom inte riktigt okej. Och då kände jag så här, men varför sitter ni där då? Jag blir ju glad, men då blir det lite som när någon drar ett skämt och sen säger, fast det är inte så kul, fast jag sitter ju och skrattar. Känner jag mig som en idiot?
Ja, vi behöver ju inte jaga just Lok och Lindström över Stockholms
del. Det är inte deras fel.
Det är inte det, just det.
De är bara en del av systemet.
De är en del av systemet. Men det som jag tänker på när det dyker upp påstådd göteborgshumor som vi göteborgare på något vis känner gnisslar i vårt göteborgska språköra. Jag såg till exempel någon som sa, vad blir glassätande föräldrar som skiljer sig? Jo, det blir päronsplitt. Och för mig är detta uppenbart att det här inte är i närheten av någon göteborgshumor. Och när man pratar med stockholmare så har ju också stockholmare sitt eget sätt att leka med språket som är väldigt ogöteborgskt. Alltså en stockholmare kan prata om vad man ska göra inför Kristi flygare, att man ska åka till Kanarieholmarna. Och den typen av omskrivningar, eller de smetar halka på slangen när de ska ha senap på en korv med bröd. Sådana omskrivningar helt obekanta för göteborgare.
Ja, och jag blir lite frustrerad nu, för jag vet exakt vad skillnaden är, men jag kan inte riktigt artikulera den.
Vi ska ta oss tillbaka i tiden här, och det går ju inte att ta sig runt Karl och Ada.
Nej, det gör det,
det
inte.
Det är omöjligt. De är förknippade med de här vitsarna. Och Lasse Dahlqvist har ju skrivit massor av visor om Karl och Ada, men frågan är om det egentligen är Göteborgs humor.
Ja, alltså jag ser ju inte hans Karl och Ada som några direkt lustiga typer. De är fina människor och de har... Ja, jag försöker komma på om det är någon av hans låtar där de liksom har någon sån komisk effekt som typ...
Det är ganska romantiska tablåer. De går på Liseberg och ja, de dansar och det är små tidsmarkörer. De har poletter kvar och de lyssnar på Faglunds kapell och de har det allmänt trivsamt. Men de är nog kanske inte ett exempel på utpräglad Göteborgshumor. Men däremot ser de ju ett exempel på att när Lasse Dahlqvist skrev de här låtarna, de började väl på 30-talet, kan jag tänka mig de första, då har han ju i alla fall, han har i alla fall klivit in i en miljö som var bekant för honom, och de här figurerna måste ha funnits i det allmänna medvetandet som monologer och på scen och sådär. För ungefär 25 år sedan så dök upp en forskare som hade upptäckt att det i Lundby, alltså på Hisingen, eftersom jag är Hisingsbo så känner jag lite extra varmt för detta. Där föddes det 1885 en person som hette Carl Olsson, och han hade en fru som hette Ada, så där har vi Carl och Ada. Och han satte upp, eller han och hans goda vänner, bland annat Ada, de satte upp föreställningar på en teaterscen som hette Kvillebäckens stjärna. Det finns ju Aftonstjärna kvar där. Ja, så det fanns väl några stjärnor där. Så han körde monologer, och det var ju då ett slags Göteborgsmonologer. Här står Carl på scenen, han är rolig, men han var, så vitt jag förstår, rolig på ett brutalare sätt. Bland annat så var det så här att han hade förlorat två fingrar vid en arbetsplatsolycka i hamnen.
Det var ju det mest göteborgska.
Ja, det är göteborgskt, och det är väl kanske inte så roligt, men han drog nytta av detta på scen, för han hade då emellanåt monologer där han kritiserade politikerna inne vid börsen och så, att sa att de är så dåliga så att de som är bra kan man räkna på ena handens, och då sträckte han upp de här tre fingrarna. Och då får man en praktfull publikeffekt. Så att,
absolut.
Och detta tycker jag ligger också i linje med vad man anar när man läser gamla sådana här vitssamlingar, att idag är det nästan alltid lite pimpinetta ordlekar, hur många göteborgare bor i Tyskland, Görmany och sådär. Men förr var de lite brutalare. Jag läste om hur Carl Osborn, de berättar att det har varit en brand ute i Majorna. Och Edvin har varit på översta våningen, och de står, och så står de ner och så ropar de: hoppa Edvin, vi har ett brandsegel. Och så hoppar Edvin och så säger Carl: men vi hade la fan inget brandsegel. Alltså bara
vadå, slut på skämt?
Slut, ja, där är det klart liksom.
Död, det är samma sak som ett slut på ett skämt.
Ja.
Ja, jag blir glad i och för sig av det.
Men
nej, det är betydligt brutalare. Och så tänker jag också att det är inte just det här med brandseglet, men i alla fall den andra grejen med fingrarna, det är ju också något slags här jäckande med överheten. Det är ju inte samma sak som att man döper en frisörsalong till Basement Sax eller Klipp till eller någonting sånt där. Utan det är ändå ett litet...
Ja, det kan det ju vara. Och jag har funderat mycket på detta med de här Carl Ada-figurerna som underdogs. Och jag är lite kluven till detta, för att å ena sidan så är ju, alltså, Göteborgs position är ju alltid en slags underdog-position. Om man ska vara lite elaka mot göteborgarna så kan vi säga att vi är liksom besatta av vad stockholmare tycker om oss, medan stockholmare, de struntar fullständigt i vad vi tycker om dem.
Om man
har jobbat på en redaktion i många år, så vet man att varje kväll, på den tiden då jag satt på nattredaktionen och tidningen bara kom ut på papper, så var vi varenda kväll oerhört intresserade av vad Dagens Nyheter hade skrivit och vad Expressen hade skrivit, och vi läste den framlänges och baklänges. Och sen, när man sen träffade någon från en Stockholmstidning och föreställde sig att de var lika intresserade av vad GP och GT skrev på kvällen, och insåg att de överhuvudtaget aldrig ens läser de här tidningarna.
Nej, men det är ju exakt samma relation som vi svenskar, inklusive stockholmare, eller kanske framförallt stockholmare skulle jag vilja säga, har till USA. Det är ju precis den relationen, att varje gång en amerikansk tidning har skrivit ett ord om Stockholm, då blir ju det 40 40 artiklar i Stockholms tidningar. Så här, nu har de skrivit oss om oss igen. World's most beautiful capital. Och så är det typ 7 olika undantagsfall som har gjort att man har utsätts till detta. Men man känner sig som en stor, liksom, del av den stora världen.
Man känner sig som en del av världen.
Ja.
Och sen, det finns också ett andra stadskomplex. Man kan, jag var i Polen för ett tag sedan. Där berättades exakt samma historier om Krakow gentemot Warszawa. Som Göteborg gentemot Stockholm. Men jag höll på nästan tappa tråden här när det gäller underdogs.
Varför skulle
underdogen?
De inte vara underdogs?
Ja, varför skulle... Jo, därför att skälet till att de inte är underdogs är att Karl-figuren i de här vitsarna, han är vägrar att vara underdog. Han är ju... När Karl Osborn sitter på spårvagnen och konduktören, alltså någon sorts representant då för överheten, säger till dem att pojkar, för de äter nämligen korv och dricker öl, säger han: pojkar, det här är ingen restaurangvagn. Och då säger Karl: ja, vi vet det. Det är därför vi har mat med oss. Till exempel. Eller när en stockholmare frågar Karl på Drottningtorget: om jag går rakt fram, ligger avenyn där då? Ja, säger Karl, den ligger där oavsett om du går rakt fram eller inte.
Den tyckte jag var riktigt rolig. Och då, i
det här fallet så är ju Karl vägrar ju att vara en underdog. Han placerar ju sig över de här självpåtagna representanterna för överheten. Och är det historier om Götaverken, om direktörer och sådär, så är ju... Så Karl flyter hela tiden lite ovanpå och är alldeles trygg i sin känsla att flyta ovanpå. Det är därför som jag tycker att underdog-bilden... Liksom
det där är så himla fint. Jag bara kom och tänka på min pappa. Vi var på Hagabadet en gång. Och min pappa är inte från någon rik bakgrund och inte så mycket cash och sådär, va. Så berättade han efteråt att han hade suttit i bastun. Det var precis när det var nyöppnat. Hagabadet var ju lite provocerande när det öppnade. Det var ju lite att man drog sig och går dit som göteborgare för att man var så här: kommer jag bli typ äggad om jag går till Hagabadet? Men vi gick dit i alla fall. Vi hade fått något erbjudande. Jag var ganska ung. Jag var i dambastun och så träffade jag pappa efteråt. Och så sa han att det hade varit så jävla mycket direktörer, som han säger då, direktörer som hade suttit och pratat affärer och chattrat i bastun. Så där hade min pappa, som då var arbetslös, vänt sig om och bara: ursäkta mig, har inte ni kommit längre i era liv än att ni har alltså inte råd att sitta och vara tysta ens i bastun? Stackars jävlar. Det är klart, det går ju att göra en bastu, för där har man bara en handduk på sig, så det är ingen som ser bristen på kostym. Det var kolleskt gjort.
I bastun är vi alla jämlika. Ja, så är det naturligtvis. Ja, men jag tycker ändå att vi håller ju på här nu. Vi arbetar oss ju bakåt i tiden här, Lina. Så är det. Nu vill jag på intet vis antyda att ditt bastubad skulle vara en del av Göteborgs historia. Du är ju trots allt ändå tämligen ung här. Även om min första tanke när du pratade om Hagabadet, alltså Renströmska badets öppnade, så tänker jag genast, ja, men det var ju, vad måste vara, runt 1875. För det var väl då de egentligen öppnade. Men jag förstår precis vad du menar nu. Men vi ska ju nu, vi har ju trots allt en historisk fråga vi ska besvara.
Ja, just det,
ett historiskt
just det.
Perspektiv. Vi ska gå till botten här med frågan: när blev göteborgaren rolig? För då, vi har ju nu långsamt arbetat oss bakåt i tiden. Vi ser den här generationen av varma göteborgska komiker som där till exempel Thomas von Brömsen som har en fantastisk närvaro på scen, där Ulla Skog kan sägas vara ett sånt exempel också. Sedan arbetar vi oss bakåt i tiden. Vi ser Lasse Dahlqvist med hela det här galleriet av Karl Ada. Och vi har också de här komikerna på Hisingen då. Komikern Karl, han har bara tre fingrar. Och vi har de här vitsarna. Och det finns ett intressant fenomen när det gäller Göteborgsvitsar, och det är att de väldigt ofta utspelar sig i en lite vag göteborgsk guldålder som definitivt inte är 2019.
Nej.
Och inte heller egentligen 1908, utan jag brukar se det som så att den är någon gång mellan 1915 och 1965. Alltså, i de här vitsarna förekommer inga mikrovågsugnar, det förekommer absolut inga mobiltelefoner. Men däremot så går man på Liseberg.
Och ingen päronsplitt.
Ingen päronsplitt heller. De göteborgska fotbollslagen vinner liksom alltid allsvenskan.
Ja, det,
och det är Gais och Öjs. Häcken förekommer väldigt sällan. Ja. De kommer liksom för sent in i bilden. Men i Göteborg bygger man de största båtarna, och här är det tung och slamrig industri med gott självförtroende på något sätt. Så att Så vi hamnar ju i en miljö som man kan säga tar avstamp i ungefär 1915, då ju ändå då Göteborg är på väg att bli den här brötiga, tungt industrislamrande lillebrodern, men ändå också den självklara tvåan i Sverige. Och det sammanfaller ju på ett fint sätt med ett fenomen som är, jag vet inte om det är svenskt, men det var väldigt stort i Sverige, nämligen skämttidningar.
Alltså, ja.
Folk satt, och framförallt människor som gjorde affärer, grosshandlare som kunde tänkas handla i Stockholm och sådär, de läste de här skämttidningarna, de som kunde heta Söndagsnisse, de kunde heta Strix. Och där fanns det liksom ett färdigt persongalleri. När Albert Engström tecknade så var det Kolingen som sa lite lugna, ironiska saker. Han var ju luffare i Stockholm, kan man säga. Och sen så kunde det finnas präster som han drev med. Men sen fanns det också göteborgare. Det fanns göteborgska typer.
Ja, inte bara i de serierna som producerades i Göteborg.
Nej, utan i de här skämttidningarna då, som ofta bestod av kåserier och skämtteckningar. Och det kunde vara kåsörer som Hasse Zäta och Albert Engström och sådana. När de hade ett behov av att gestalta en ordvits, då dyker det plötsligt upp en göteborgare. Så att där blir göteborgarna roliga.
Men det där är ju så himla spännande, för då är det ju inte bara göteborgare som tycker att ordvitsar är roliga.
Nej.
Men resten av Sverige vill ha en göteborgare att projicera ordvits på.
Exakt, och då tänker jag mig att den här göteborgska grosshandlaren som då år 1915 ska ta tåget till Stockholm för att göra någon fin affär, trots att han tar tåget så hamnar han i samma båt som du, Ina Lundström, här. När du känner att du tvingas vara rolig, ja, därför att det är vad som förväntas av dig. Han kommer till Stockholm år 1915, den här göteborgaren. Han ska sluta ett affärsavtal, och på kvällen så ska de äta på Operakällaren. Och han vet att eftersom han är göteborgare så måste han vara rolig. Följaktligen så har han med sig några vitsar. Det blir liksom, det blir självuppfyllande detta.
Alltså jag kan ju också känna lite grann så här, att jag tycker att göteborgare är roligare än människor i allmänhet. Jag tycker att om jag är på en middag i Göteborg eller ut och dricker öl med några kompisar i Göteborg, då delar vi på rolighetsansvaret. Då är det en rolighets jämlikhet. Medans det är en annan ljudvolym att gå in på en krog någon annanstans i landet än vad det är att gå in på en krog i Göteborg. Det är dörnigare, det är skränigare, folk pratar med ett mindre... Alltså i Stockholm så upplever jag att människors konversationskonst är väldigt inriktad på att någonstans komma till någonting som betyder någonting. Det kan vara att man diskuterar ett jobb, det kan vara att man diskuterar politik, eller det kan vara att man diskuterar sin bostadskarriär, för att ta ett väldigt stockholmskt ord. Medan i Göteborg så liksom har vi en högre form av samtalskonst. Medan jag säger det här så förstår jag hur oerhört patetiskt det här låter för alla som inte är göteborgare. Och jag ber om ursäkt för att jag är så lokalpatriotisk.
Vi kan nog leva om detta, men framförallt så tycker jag det var så fint att du etablerade det. Det är fullständigt omöjligt att tänka sig en göteborgsvits som rymmer ordet bostadskarriär.
Ja, det...
denna i detta sammanhang fullständigt aparta glosa. Men jag tycker nog att vi släpper det lite för lätt här, därför att när du sitter här i det här sällskapet och din beskrivning av den göteborgska krogmiljön är så väldigt fin, eftersom den ju går så perfekt i takt med Sten-Åke Cederhags gamla text knöda in fast dörra är trång,
ja,
det trängs och det brötas. Det du beskriver är att du trängs och brötas.
Ja. Men alltså folk, jag har pratat med folk som är rädda för göteborgare, som inte är från Göteborg, som säger så här: när jag kommer till Göteborg, jag blir rädd. Folk är så högljudda. Jag vet inte om folk är arga eller glada. Det är bara en jävla volym och folk skränar och dånar.
Men när du då, för nu släpper vi inte detta.
Nej.
När du då kommer in i den här miljön och du hittar omedelbart några besläktade själar, några som antingen är göteborgare eller som på något vis är göteborgare i anden. Vad gör ni då när ni är roliga? För att jag antar att du inte sätter dig och kasplar ur dig ordvitsar.
Nej, absolut inte. Utan det finns ju absolut ett stråk av tykenhet där. Att man känner att man inte behöver vara vänlig på det sättet. Man är liksom vänlig och välkomnande genom att man är lite tyken mot folk. På det sättet visar man att vi kan vara kompisar kanske. Och sen är det ju, alltså det är bara ett snack där man hakar i varann lite grann, tycker jag. Det är inte att man egentligen säger någonting som på det stora hela är så himla roligt, men det är att konversationen i sig ska göra att man går därifrån lite lättare och lite gladare. Kanske inte med större insikter om hur livet funkar egentligen, men att man har haft en god stund. Så jag kan, nej, det är inte vitsar. Det är inte vitsar, men när någon lyckas få in någonting som funkar i just det specifika sammanhanget, då blir man ju alltid lite imponerad. Det blir man ju.
Det är, du nämnde den här tykenheten och jag tror att det finns ett spännande spår där, därför att det finns ju också en brittisk tradition, och Göteborg kallas ju emellanåt för Lilla London.
Jajamän.
En brittisk, och säger vi nu också göteborgsk, tradition av tykenhet, och det handlar ju lite grann om att man, när man träffas, känner varandra på pulsen för att se hur mycket tykenhet tål den här personen. Och när man väl har brutit den isen och konstaterat att man faktiskt tål ganska mycket, då kan man ha väldigt roligt.
Ja.
Jag gjorde en gång en intervju med en ganska känd göteborgare. Jag ska inte säga vem det är nu, men vi hälsade på varandra. Vi satte oss vid ett lunchbord och han spände blicken i mig. Och han sa, herregud vad du har blivit fet din jävel, sa han till mig. Och då kände jag att det här är, ja det var ju naturligtvis sant det han sa, men det var också... misstänkte jag ett exempel på att han ville på något sätt syna mina kort.
Ja.
Så att då svarade jag, ja, tidningen har ju gått väldigt bra på sistone.
Ja.
Och sen blev det världens bästa intervju.
Ja.
Därför
ja.
Att då blev vi vänner på något sätt.
Ja, men så är det jättemycket.
Och det är liksom, jag tror att det här är ett göteborgskt sätt att kolla om någon tål kallt stål egentligen. Ja. Eller varmt stål är det kanske, om det snarare handlar om Göteborg. Men vi får inte tappa spåret nu.
Nej,
här.
Nej.
Vi har arbetat oss tillbaka nästan 100 år.
Ja, och då den här känslan som fanns redan då av att behöva leva upp till vitsaren.
Leva upp till vitsaren. Och jag gissar här att både du och de som lyssnar på den här podden, de börjar väl nu få en aning om att jag precis som en gammal tv-kock har någonting förberett i ugnen. Och det har jag. Jag har ett praktfullt fat stående i ugnen. Så vi kommer att nå ett svar här, eller i alla fall ett förslag till svar. För nu kliver vi alltså in baklänges. Vi kliver in i 1800-talet.
Ja.
Och vi kan med säkerhet säga att under hela 1900-talet har den vitsande göteborgaren varit en etablerad bild. Och
det är spännande, jag visste inte att det var så länge. Jag tänkte liksom att Kollo och Ada, okej, skitsamma. Det är, ja, 100
år. Du får tro mig på mitt
ord, Lina Lundström. Jag tror det är fullständigt, ja, 100 år snackar
100 år. Dessutom så räcker det ju med 1919 för att vi ska klara 100 år ju.
Men jag kan inte uppdatera mitt 100-årsperspektiv bara för att åren går.
Nej, det är fruktansvärt. Nej. Det är, man kan
100 år sedan kommer alltid vara 1800-tal någonting.
Då skulle jag vilja kliva ut nu här, vidga bilden en liten smula och flytta den till Marstrand.
Jaha. Mm.
Därför att det var nämligen så att på Marstrand samlades Göteborgssocieteten, och det gjorde man av ett enda skäl i slutet av 1800-talet, och det var att kungen, Oscar den andre, han sommarsemestrade på Marstrand. Så att hela Marstrand är, du sa att du var marinerad av Göteborgshumor, man kan säga att hela Marstrand var marinerat av Göteborgshumor i slutet av 1800-talet.
Ja.
Verkligen. Därför att i och med att kungen kom dit så ville alla som tyckte om att sola sig i den kungliga glansen, de ville naturligtvis röra sig där.
Den tidens influencers.
Och det var till och med så att man vid ett tillfälle trodde att man hade lyckats hitta en äkta terrorist eller anarkist, som det kallades på den tiden. Det var ju på den tiden som kungar och tsarer i Europa emellanåt råkade ut för så kallade bombmän, alltså folk som hade en liten sån där klassisk rund bomb med en liten stubin som brann, och så skulle man kasta den på kungen. Och man hade då hittat en skum figur i Marstrand, och en överkommissarie från Göteborg fick spionera på den här mannen, och det visade sig sedan att det här verkade ha varit en tidig typ av paparazzi-fotograf från Tyskland, så det var ju ingen äkta anarkist.
Nej.
Men det fanns en illa dold stolthet över att Sverige plötsligt hade blivit så alleuropeiskt och viktigt att det faktiskt smög omkring skumma typer i matchtröjan.
Men nu ska vi inte prata också syfilis.
Precis, nu ska vi inte prata om de skumma typerna, eller kanske var de skumma, men att kungen, han, Oscar den andra alltså, han hade, kan man säga, ett entourage. Han älskade att vara kung. Han älskade när folk fjäskade för honom. Det finns fullständigt bizarra bilder där han ligger ner på rygg medan personal klär på honom strumpor.
Sådär hade jag jobbat om jag var kung.
Det är enastående. När han fiskade med väl utvalda vänner, eller kan man säga supportrar, så var det bara kungen som fick ha krok på sin...
för att han var så mycket bättre på att vara kung för?
Han var den enda, jag menar, det var någon som sa att Oscar den andra, han såg ut som en kung. Det är ingen idé att se ut, det är ingen idé att vara kung om man inte såg ut som
Nej,
Oscar den andra.
Och det är det verkligen inte, och jag hade så mycket gladligare betalat det apanaget när man känner att det verkligen är någon som kan sin yrkesroll. Nåväl.
Och runt honom finns dels naturligtvis unga damer som då på något vis svärmade runt kungen. Det går massor av historier om eventuella oäkta kungliga barn på Marstrand och så.
Är det Oscar den andra som man pratar om, det här huvudet på Linnégatan, ja, som var där just, för att spionera just, in i hans lustfyllda just, snusklägenhet?
Just det, historien gör gällande då att Oscar den andra ska haft en älskarinna på Linnégatan, och att en byggmästare som ogillade detta placerade ut djävulsfigurer som sträckte lång tunga åt kungen och så. Mm. När man försöker kontrollera den här historien så är det svårt att få ihop den. De här figurerna har inte suttit på ett sätt som gör det rimligt att tänka sig att kungen, i den mån han har vistats i den här lägenheten, ska ha sett något. Och när det gäller de här eventuella oäkta barnen på Marstrand, så var kungen ganska gammal när han kom dit ut. Så att det förutsätter att han har varit, ska jag säga, ovanligt händig och spänstig och vital för att det egentligen ska gå att föreställa sig att det varit så mycket rajtan tajtan. Men historierna, de finns ju. Men det vi vet med säkerhet är att det fanns en svärm av vitsar runt honom. Och där misstänker jag att folk som ville slå sig fram i karriären också fick lära sig vitsa. Alltså att landshövdingen var där, och att han, landshövding Lagerbring då, var där och att han vitsade en sak. Men där fanns också framförallt den största vitsaren av dem alla. Och nu börjar vi...
Nu börjar vi närma oss
här.
Pudens kärna.
Så är det. Nämligen hovfotografen och den så kallade storvitsiren Aron Jonasson. Som var, han var en, kan man säga, känd profil i Göteborg. Han hade egen fotografisk ateljé. Han var med i de här ordenssällskapen och skrev ständigt vers och roliga tillfällighetsvisor när någon skulle gifta sig eller när någon fyllde 50 eller något liknande.
Han var den man bad var toastmaster.
Han var den perfekta toastmaster i slutet av 1800-talet. Och han var dessutom en ovanligt bra fotograf, så han tog bilder där kungen blev snygg, och då blev kungen glad.
Ja.
Naturligtvis. Mm. Och sen när då kungen rörde sig i Marstrand, så kunde det ibland vara så här att han var lite arg. Kungen var ju arg över att Norge då ville rycka sig loss från unionen med Sverige. Kungen var ju kung över både Norge och Sverige, och ville gärna behålla Norge, men norrmännen ville bli självständiga. Så då kunde han, när han då vid ett tillfälle suckade över Stortinget i Oslo och sa att, ja men vad uträttar egentligen Stortinget? Så kunde Aron Jonasson stå bredvid och säga, ja, ers majestät, stort inget.
Ja.
Och då är det ju den perfekta vitsen, den stryker kungen med hårt, ja, och sådär. Och den mest klassiska Aron Jonasson-vitsen, det är, som återberättad massor av gånger, Det är ju att kungen ska ha sagt, jag har hört att Jonasson är så blixtrande rolig. Han kanske sa blixtrande rolig, eller hur nu kungar pratar. Och då säger Jonasson blixtsnabbt, ja, blixtrar den ene så Oscar den andra.
Ja, där, och det är snyggt.
Det är snyggt. Så ja. Är den konstruerad i ögonblicket, så är den fantastisk. Man kan misstänka att den är lite förberedd. Det finns massor av anteckningar från Jonasson där han då har klämt på vitsar ibland i decennier i förväg.
Oj!
i Marstrand så kan man fortfarande vandra i spåren av de här vitsarna, hur kungen står naturligtvis med en enorm kikare på däck, och där ibland så tittar de på dambadet, som de då kallar för Kjoleholm förstås.
Ja, just det.
Givetvis.
Ja, helt vanligt gluttbeteende.
Helt vanligt. Det här
var innan MeToo för nytillkomna lyssnare.
Det här var definitivt före MeToo, och det var nog rätt grabbig stämning, kan man tänka sig. Och när du nu ändå tar upp det här med då Oscar den andres kvinnosyn, så även om det inte är säkert att det är kungens fel, så måste jag berätta om ett kappseglingsreferat som jag läste om, där jag först inte förstod. Det stod nämligen så här, det här var en text från tidigt 1900-tal, att vid kappseglingarna i Marstrand så kunde det hända att kungen och hans krets stod med en strålkastare, och ibland så lyste de på de här seglande ekipagen, och om de lyste med sin strålkastare på det kvinnliga ekipaget så ledde ju det här till att de förlorade seglingen. Och detta var helt obegripligt för mig. Varför skulle kvinnorna som kappseglade förlora seglingen för att kungen lyste på dem en strålkastare? Kan du räkna ut, Ina?
Lyste han även på manliga?
Absolut.
Och de åkte inte ut?
De åkte inte ut.
Okej. Okay. Nej, alltså jag tänkte ju att det blir någon sån, de ska vi ha, men det blir det ju inte då, för att männen blev ju också lysta på. Nej, jag kan fan inte det.
Det bisarra svaret är att om kungen lyste på det här kvinnliga ekipaget, så måste alla tjejerna ombord släppa allt de hade för händer och hovniga. Eftersom kungen tittade på dem. Och då
så fruktansvärt opraktiskt.
Mycket opraktiskt. Och sen kan man väl tycka att det kanske kunde bli aktuellt med någon sorts bugning för männen, men uppenbarligen var det inte samma svåra problem.
Nej.
Men nu är vi alltså inne i 1880-talet, ja, faktiskt här.
Nu är vi på 1880-tal.
Och där vitsas det. Och jag kan tänka mig att det är Aron Jonasson som är den där länken vi behöver. Därför att han är ju inte bara fotograf och hör till kretsen av kungen, utan han känner massor av människor. Han skriver, han kåserar, han skriver lite egendomliga revyer och sådär. Det är inte svårt att föreställa sig hur hans vägar korsas med de här skämttidningsredaktörernas vägar.
Nej, och att de då känner, här har vi den roliga, här har vi en person vi kan lite förklädd kasta in i nästan vilken serie.
Precis, och det är rent av så att han ibland inte ens är förklädd när han förekommer i de här skämttidningarna.
Okay.
Utan man kan, ibland är han namngiven, och ibland så kan man till och med, så kan man se, man kan känna igen honom på det där vita skägget och sådär.
Så det kan ju också vara så då att göteborgaren, säger vi, har varit rolig sedan bronsåldern. Men omvärldens bild av göteborgaren som rolig, den är ju definitivt här alltså.
Här, det kan vi nog säga. Ja. Ja. Och man kan säkert också kombinera detta med att, alltså, en av de viktigaste skämtidningsredaktörerna var Albert Engström.
Mm.
Och han pluggade ju, eller vad man nu gör, på Valand på konstskolan.
Plugga, ja. Eller vad man nu gör.
Ja.
Och var det någon slags förakt för den konstnärliga utbildningen?
Nej, tvärtom, det var ett uttryck för respekt. Eftersom, okay. Eftersom jag tänker mig att man befinner sig i en sorts högre sfär där på Valan. Att något så trivialt som pluggande kan liksom inte vara aktuellt när man har ändå Carl Larsson som lärare där.
Ja.
Och jag är lite osäker på om Carl Larsson vitsade. Det får jag låta vara osagt.
Mm.
Men att Engström, när han på 1890-talet är student i Göteborg, att han har stött på de här vitsarna, att han har råkat på Aron Jonasson och sådär, det kan man ändå lätt föreställa sig. På något vis så måste de ju ha träffats.
Ja,
och sen
kan vi inte
sprids de över landet.
Kan vi inte göra så här att om vi bara ska gå framåt nu då? Vem ska vi ta som den roliga göteborgaren i andra änden? Ska vi ta Lasse Brandeby?
Lasse Brandeby är väl ett jättefint exempel på en göteborgare som är både rolig och har den här värmen, den här göteborgska värmen.
Ja.
Och men jag tycker också att...
Men om vi säger då att Arne Larsson träffar Albert Engström.
Arne Larsson.
Nej, förlåt.
Aron Jonasson. Aron Larsson är ju reporter på Göteborgs-Posten och skriver om politik.
Men... Aron Johansson.
Jonasson.
Jonasson träffar Albert Engström.
Ja.
Vem träffar Albert Engström som blir nästa person i hans led mot Kurt Olsson?
Ja, alltså Albert Engström kände alla. Han levde fram till ungefär 1940. Och eftersom jag är kåsör så läser jag ju med förtjusning Albert Engström. Även om jag med förfäran läser hans åsikter om till exempel kvinnlig rösträtt 1915 och sådär. Men om vi ska hitta den perfekta länken, så jag tror nog att man kan se alltså hela generationen av stora kåsörer i mitten av 1900-talet. Till exempel Cello, en stor ordvitsare. Han var från Göteborg, men han rekryterades snabbt till Stockholmspressen. Han skrev i stort sett bara vitsar. Alltså när hans böcker, hans boktitlar, de heter Skum på ytan eller Så skörda och så vidare, eller en högre priser till högre priser,
ja.
hette en kåserisamling som han gav ut med gamla texter, och exakt den titeln, en högre priser till högre priser, den lånade ju Galenskapen och Aftershave till en show för 10-15 år sedan.
Jaha, så där ja. Klimatsmart.
Ja, det var mycket klimatsmart av dem också. Och en trevlig blinkning till kåsören Cello. Det fanns en mängd stora kåsörer. Och man ska ha klart för sig att om vi kåsörer idag är lite grann utknuffade i marginalen, så var kåsörerna i mitten av 1900-talet jättestora namn. Det handlade om Jolo, Bang, Kardemumma. I Göteborg fanns en sån som Ingvar Körk, det fanns Dacke på GT, och jag skulle också vilja nämna en av mina idoler, nämligen Vivica Lärn, som ung på 60-talet skrev ett slags kåserande reportage som i allra högsta grad förvaltade en Göteborgs humoristisk tradition.
Så att egentligen så behöver steget inte vara längre än Aron Jonasson, Albert Engström, Lasse Brandeby. För Lasse Brandeby kan mycket väl ha läst Albert Engström.
Oh ja, ja. Det kan jag absolut tänka mig att han
har.
Så
det är bara tre grader bort.
Det är bara tre grader bort. Och vi ska ju nu långsamt ta oss tillbaka. Men det finns ju några stickspår här som jag tycker att vi ändå borde titta lite mer på.
Jag ska bara ta lite mer snus, för det behöver
ta
man
ta lite mer snus. Då, under tiden så kan jag, medan Ina Lundström hämtar snuset. Ni vet väl hur man brukar definiera trängsel på en göteborgsk spårvagn förresten. Det är ju när det är så trångt att man stoppar snuset i fel mun.
Aldrig hört.
Har du någon gång varit med om det kanske?
Det skulle vara en nattvagn i så fall.
Det skulle vara, ibland kan det hända.
Och då kanske det mer var som en invit.
Och då är det, jag tycker det låter perfekt. Man brukar ju också säga, ibland kan ju desperata stockholmare eller rikssvenskar, de kan ju ibland efterlysa ett slags nyckel till den göteborgska dialekten. Alltså hur gör man för att prata göteborgska? Och det enklaste sättet att ge någon en sån här nyckel, det är ju naturligtvis att säga, försök att prata som om du vore orolig för att snuset skulle trilla ut. Det vill säga, använd så små munrörelser som möjligt, och då blir det i princip göteborgska.
Var inte tyst eller?
Det stickspår här som vi var på väg till innan vi tog det andra stickspåret som handlade om göteborgskt snus. Det var ju helt enkelt, kan vi känna en övermättnad på göteborgshumor?
Ja, precis. Kan vi göra det? Alltså jag tror ju att det var precis vad som hände. Bara för att gå tillbaka lite till vad vi pratade om innan. Jag tror precis det var vad som hände med Veyron i åttan, som jag också skrattade gott åt när Nile City kom. Att då var man liksom, då var tiden lite mogen på ett sätt, för att man sa så här: okej, gud vad mycket göteborgare det är som skojar på tv. Nu ska vi skoja med dem. Helt rimlig reaktion ju. Så att då fanns det någon slags mättnad i populärkulturen på tv i alla fall, skulle jag säga.
Känner du att det finns en mättnad även när du rör dig, så ska jag säga, utanför de här offentliga miljöerna på scener och tv-program och så? Det är en lite ledande fråga, för att jag som redaktör på Världens gångsidan i Göteborgs-Posten, jag får ju ta emot en hel vitsar, och de är ofta, de som skriver de här vitsarna, de som skriver själva alltid i ett litet ledsagande mejl att de presenterar en dålig vits, ibland är det faktiskt ganska roliga. Men jag har också upptäckt att det finns i periferin av den här vitskretsen, så finns det människor som man skulle kunna kalla för patologiska vitsare.
Ja.
De som helt enkelt, det är inte bara det att de aldrig upphör att vitsa, de gör nästan ingenting annat. Nej. Än att vitsa. Och man ska försöka prata med dem, Jag träffade en man på biblioteket som då ville leverera några vitsar. Så visade det sig att de här patologiska vitsarna, man kan inte snacka med dem därför att de står bara och funderar på nästa vits.
Nej, men min kompis är sån, jag kan nämna honom vid namn, Daniel, du vet att du har ett problem själv. Jag har sagt åt dig flera gånger att göra någonting åt det. Man får lugna honom. Man får trycka lite på honom. Man får trycka lite på hans axlar. Få honom att känna sig trygg. Då kan han släppa det. Men så fort han inte känner den här tyngden, då går det igång, va?
Och det är liksom en särigen känsla det här att man står och pratar med någon. Jag nämnde den här mannen på stadsbiblioteket som jag hade träffat. Och jag märkte det när jag pratade med honom att det jag säger till honom, han hade ställt en fråga om världens gångsidan i GP. Det jag säger hör han inte någonting av, för han har blicken fixerad på någon sorts punkt uppe i min panna där, och han tänker på en ny vits. Varje ord jag har sagt försöker han vända till en vits. Och det är lite svårt att kommunicera då.
Ja, men det är ju det. Det är väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att det blir svårt att vara lycklig också. Så jag skulle inte rekommendera det som en väg till själslig frid.
Du skulle inte göra det? Nej. Men jag tror inte att jag gör det heller. Där ska vi se där. Var det möjligen så att vi tangerade den punkt där vi var överens här? Vi har ju lovat att vi ska vara osams om allt i det här. Vi får se hur det går. Men det här med att det kan finnas en övermättnad på vitsar. Den första gången jag stötte på detta mer explicit uttalat var när jag satt i en jury för ungefär 20 år sedan där man skulle namnge en liten båt som körde runt i Stora Hamnkanalen i Göteborg för att rensa bort skräp från botten. Och jag tror att den här båten till slut kom att kallas för Renat eller något sådant. Jag är lite osäker på det.
Men då var det en jury som
Det var en jury som sammanträdde.
Det var ju tur, för det brukar inte bli bra när folket får rösta på sånt.
du hör ju hur det går. Och vi skulle då kläcka olika idéer. Och i den här juryn så satt det också med en kommunikationschef av något slag från Stena Line. Och Stena hade också betalat väldigt mycket av den här båten, så att de hade ju en tung röst. Och då var det någon som
att det var i Göteborg.
Och det var
de
Göteborg.
Hade också en tung röst.
Ja, precis. Ja, visst. Det var en tung avgörande faktor i hela den här processen. Och då var det någon som föreslog att den här båten som nu Stena har betalat så mycket av och som dessutom kommer att köra runt och som man kan måla hur man vill, då skulle den ju kunna heta, den här rengöringsbåten skulle kunna heta Rena Danica.
Som hittat, tar vi kaffe, går vi hem, tar en fralla på vägen ut, ger en till frugan.
Det var exakt vad vi sa allesammans. Som hittat, nu tar vi en kaffe och sen går vi hem. Saken är klar. Men då visade det sig att den här representanten från Stena, han satt och skruvade på sig lite grann i ett hörn. Och så berättade han att de hade gjort någon typ av analys på Stena och kommit fram till att det fanns en övermättnad på vitsar i stadsrummet och kanske eventuellt också en övermättnad på Stena-exponering. Så han sa att vi kan tyvärr inte, göteborgarna klarar inte mer nu, göteborgarna skulle inte klara att se en båt som heter Rena Danica. Det skulle bli för mycket och den här antipatin skulle vändas både mot den här lilla båten och mot Stena Line. Följaktligen så avrådde han från det här. Och det tyckte jag var fantastiskt. Att det kunde bli för mycket.
Det kan bli för mycket. Jag är så nyfiken på hur den här undersökningen har gått till. Ja. Jag ser framför mig att de har satt människor i sådana här provlaboratorierum med sensorer på hjärnorna och bara utsatt dem för tre stycken sådana här patologiska liksom ordvitsare som bara står och mal och mölar ordvitsar i öronen på dem, och så ser de vad det blir för stressutslag.
Och så ser man hur de mår till slut.
Ja, och så ser man att nej, men det här har vi sett bland göteborgare. Det är någonting som brer ut sig. Ja.
Som tv-kock så ser jag nu att den här stora stöndasteken som jag har haft i ugnen här, det börjar nästan bli vidbränd, för vi ska ändå ta oss till botten här.
Ja.
Jag tänker inte släppa Aron Jonasson.
Det räcker inte att vi sa 1880 något.
Nej, det räcker inte. Jag godtar helt enkelt dina premisser om bronsåldern. Jag kan, och i vilken mån det vitsades här i juni 1621 och Göteborg fick sina stadsprivilegier, det får vi får lämna detta åt forskningen.
Ja.
Men om man nu ändå ska hitta, om man föreställer sig att ett eventuellt stillsamt privat vitsande i en kammare där ingen hör det är ju kanske ändå inte ett uttryck för en nej, lokal sedvänja.
Det blir ju en filosofisk fråga. Som om ett träd faller i skogen och ingen hör, har det ens vitsat då?
Om ett träd faller i skogen, har det då vitsat? Mm. Precis. Jag vet ju förresten hur många indianer man kan få in i ett träd.
Nej!
Ja, hela stammen.
Ja, hela stammen.
Så är det naturligtvis.
Mm. Det var inte kulturell appropriering.
Det var det inte det? Nej, men vad fint. Det är bra. Det känns ändå skönt. Jo, men jag har hittat ett tidningsklipp här och det känns lite skönt här för oss som ändå sitter i en GP-podd att kunna knyta det här till GP, därför att jag avslöjade inte riktigt allt om Aron Jonasson.
Nej.
Utan det finns något viktigt jag utelämnat här, därför att han var fotograf, han rörde sig i kretsen kring hovet, han vitsade, han skrev roliga lustspel, han kåserade. Och då är frågan, var kåserade han? Jo, han var nämligen tidningsman. Han var anställd på en bekant tidning, Göteborgs-Posten.
Nämen.
Så kan det gå. Och Göteborgs-Posten, den startade, vi brukar räkna från 1859. Sen fanns det en annan tidning som hette Göteborgs-Posten 1813. Och ibland är vi på det humöret så räknar vi från 1813. Och ibland räknar vi från 1859. Det beror lite grann på hur glada vi är.
Ja.
Idag så passade mina syften att räkna från 1859. Så därför gör jag det. Och då var det så att i början så fanns det en redaktör som hette Felix Bonnier, och sen så fanns det en biträdande redaktör, en lätt urspårad gammal student som hette Lidberg. Men någon gång på vintern 1859, alltså i december sådär, så anställde man en reporter, och det var den unge Aron Jonasson. Han var väl 20 eller 21 år gammal. Så att han kom dit, och man kan väl tänka sig att han, som alla unga medarbetare i början, har känt sig för lite grann. Men hösten 1865 så har vi ett stort evenemang i Göteborg. Det är nämligen en val som strandar i Askimsviken.
Mm.
Och du vet var den valen finns?
Naturhistoriska
museet. Vi kommer ju ha en podd lite senare då vi ska prata bland annat om Naturhistoriska museet.
Och där kommer vi definitivt vara oense.
Precis. Mm. Jag älskar Naturhistoriska museet. Du gör det inte.
Så är det.
Då kan man sammanfatta det. Men det kommer vi till en annan gång. Därför att innan den här valen hamnade på Naturhistoriska museet så var den, alltså, den låg i Askimsviken. Bönderna klättrade upp på den och de körde en lie genom ögat på den, och sen stod de där och högg. Det var ganska brutalt, och så släpades valen med ångbåt in till Lindholmen, och man byggde liksom en valen runt ett skrov i stort sett. Här är Aron Jonasson, som då har jobbat på GP i drygt 5 år. Han är på plats.
Som nyhetsreporter.
Han är på plats som ett slags nyhetsreporter.
Ja, det var lite annorlunda.
Det var lite annorlunda på den tiden. Den stora tidningen i Göteborg på den tiden var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Mm. Deras reporter på plats kan man misstänka var Viktor Rydberg, som inte är känd som vitsare direkt.
Nej.
Aron Jonasson då. Här har jag hittat en text, och det är ju från den 4 november 1865. Då har det gått någon vecka sedan den här valen har hittats. GP har varit lite sävlig jämfört med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Man försöker ta igen detta genom lite gladlyntare bevakning. Och då skriver GP, och några av texterna är signerade AJN. Det kan bara betyda Aron Jonasson. Andra texter är inte signerade. Men här har vi då, och jag läser några rader, nämligen de som handlar om hur illa den här valen luktade när de hade släpat in den till Lindholmen.
Ja, den luktar ju fortfarande illa. Ja, så det kan man ju tänka sig.
Precis, den ångar. Och då skriver GP så här, att man påstår att en och annan blev så haj vid åsynen därav och inandandet av de mefitiska ångorna att han hals över huvud begav sig åter in till staden, därvid allvarligen görande till sitt valspråk: man bör supa på fisken. Kort sagt, de fick dricka brännvin för att döva.
Tre stycken vitsar.
Tre vitsar, och samtidigt någon dag senare så skriver man också att det här möjligen skulle kunna vara en del av valrörelsen.
Ja.
Och att man åtminstone kan se det som en lite mer avancerad vits, som en trandans.
Ja, absolut.
Här
och den här typen av vitsande i Göteborgs-Posten, det var liksom inte som att Jonasson dök in och bara så här: åh, det är det här alla andra gör, jag hugger i.
Jag tror inte det. Jag har inte sett den här typen av vitsar i den andra stora tidningen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det betyder inte att de inte fanns där.
Nej.
Och vi välkomnar, som man alltid säger när man inte välkomnar någonting. Vi välkomnar
Dennis Töllborg, eller vem det nu är som har
gå igenom
de gamla, bara kom. Vi är redo.
Hittar ni vitsar från 1852 eller 1847 i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, så är vi tacksamma. Men man kan se sen om man läser Göteborgsposten från 1860-70-talet när Aron Jonasson var där som intensivast, att det blir mer och mer vitsar.
Det blir alltid mer och mer.
Och till slut är det renodlade vitsspalter, och det finns en underbar egenomlig journalistisk hybrid som känns som vitsreportage. Han kan åka till en det kan vara en kongress för murare, och man föreställer sig att GP egentligen inte har någon anledning att åka till den här kongressen för murare. Det finns säkert viktigare saker, men det finns ju så många härliga vitsmöjligheter. han undrar om tidningen kan ha bruk för sånt här reportage och sådär. Det finns en mängd egendomliga stickspår.
Jag vill inte tala illa om våran uppdragsgivare, men jag tror det var två reportrar på korvfestivalen när de helgen.
Ja, jag tror att det var åtminstone tre eller fyra reportrar, och vi fick också tacka nej till några reportrar som ville åka till korvfestivalen. Så att vi arbetar i en härlig tradition här.
Absolut.
Av folkbildning och ordlek. Men det här datumet då, den här texten som jag citerade om att en och annan göteborgare blev haj vid åsynen av den här stora valen och kände behov av att mynta något slags valspråk. Det är alltså Göteborgsposten den 4 november 1865.
Då har vi ett datum.
Har vi ett datum, och det är 154 år sedan i princip.
Och jag tänker att det är så himla fantastiskt också, för det är ju så mycket saker som inte kommer vara klara till jubileet 2021. Sätt 65 istället.
Du menar det?
Ja.
Att vi ska omedelbart kontakta Göteborg Company och se om vi kan...
Jag tycker det.
I all händelse har vi ett annat jubileum.
Skit i det jubileet. Det är så mycket som inte kommer hinna bli klart. Plus att jag verkligen vill ha en linbana. Så utred de möjligheterna igen. Tar vi det här ett varv till, så får vi ett sånt jubileum som vi fick när vi fick liksom Poseidon och Götaplatsen och Slottskogsvallen och alltihopa på ett bräde. Det tar vi, fast vi tar det 2065, den fjärde...
2065, den 4 november.
2065, den 4 november.
200-årsdagen av Göteborgshumorn. Och det är klart att då kommer jag vara en pigg och händig 94-åring, men jag lovar åka den här linbanan ändå. Det här tycker jag är en fantastisk slutsats. Det här tar vi med oss, Ina Lundström.
Det här tar vi absolut med oss. Och så hörs vi väldigt snart igen.
Mycket snart igen. Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Bröta på från Göteborgs-Posten med Christian Wedel och Ina Lundström.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.